Jag ville dela några reflektioner utifrån Matteus kapitel 18 idag. I det kapitlet så ställer lärjungarna frågan om vem som är störst i himmelriket. Det är så kapitlet börjar. Och sen berättar Jesus, eller varnar om att förlida andra människor. Sen berättar han liknelsen om det förlorade och återfunna fåret. Och ger efteråt en strategi för konflikthantering. Och sen kommer en liknelse om den obarmhärtiga tjänaren. Det är 5 avsnitt i det kapitlet. Och jag valde det här kapitlet för att det berättar en hel del om Guds rike och om att vara medmänniska. Och jag kom fram till det här kapitlet av 2 anledningar. Delvis för valet idag och delvis på grund av vår resa till Chicago. Inför valet så har ju alla partier bedrivit valkamp och det har sagts mycket. Mycket bra, mycket förvirrande och mycket som jag inte riktigt vet om det var tomma ord eller ja. Det får man se sen. Men idag så röstar vi alltså fram vilka som ska representera oss i kommun, landsting och riksdag. Och jag tror också att vi röstar fram det samhället vi vill leva i. Inte bara vilka partier vi tycker är bra just nu, utan också för att vi har ett framtidshopp. För vi vill att det ska bli på ett visst sätt. Och då tycker jag att det passar lite extra bra att påminna oss om hur Gud vill att vi ska leva tillsammans. Att gå tillbaka till den här kärleken och nåden som vi har fått. För det är det som ska prägla vårt gemensamma liv, vårt samhälle, hur vi är medmänniska. Och sen sa jag att den andra anledningen var vår resa till Chicago. Jag och Arvid åkte dit för att min kusin gifte sig i söndags. Och det var en jättefin resa. Alltså jag har aldrig varit i USA och det är allt är så stort liksom. Alla bilar är större och motorvägen är större och ja, det var coolt. Men samtidigt så har man sett det på film så är det typ samma sak. Så ni behöver inte åka till USA om ni vill veta hur det ser ut. Kolla bara på TV. Det var jättevarmt. De har haft en väldigt varm sommar, typ som här, fast att deras luftfuktighet är 150% högre, så det gör något konstigt med håret och huden och kläderna. Och, ja. Man svettas hela tiden, förutom när man går in på restaurang, för då har de AC på superkall, så man fryser hela tiden. Så det är USA. Vi bodde hos min moster, och hon har gift om sig för 3 år sedan, så jag har inte träffat hennes man, nya man, förrän då nu. Och det var Arvid och jag och sen min mamma och hennes kille som åkte från det tyska, svenska släktet till USA för att gå på bröllopet. Ja, så nu träffade jag min mosters nya man. Och jag har tänkt mycket på honom de senaste dagarna. För att jag har längtat efter det här ögonblicket där jag refererar till Bibeln istället för en tv-serie. Och nu har det äntligen kommit. Men det känns inte lika bra som jag hade hoppats på. För att han påminner mig om fariserna. Och jag hade hellre haft en mer positiv referens, tror jag. Så. Han påminner mig jättemycket om de skriftlärda. Som vet så himla mycket. Som kan jättemycket utantill. Som kan gå runt och citera bibelord dagarna in och dagarna ut. Men som på något sätt saknar medlidande. Han är, som min moster, är jätteengagerad i deras församling. De bor ju inte i Chicago downtown för det är superdyrt, utan de bor i en förort. En av de rikare förorterna. Och de leder en sorggrupp för nyblivna änkor och änkemän tillsammans. Det är också så de träffades. Men han är väldigt amerikansk. Och det är hans ord. För det första han sa när vi hälsade på honom vid flygplatsen var att han sa att han är 100% amerikan. Hans personliga hjälte är Donald Trump. Och det står ett kort på middagsbordet. Så på en sån här snurrplatta, ni vet, där det också står salt och te och servetter. Så man snurrar, så man ser honom hela tiden. Eller han snurrade den så att den alltid tittade på mig. Vilket jag tyckte var lite jobbigt. Så. När jag berättade om klimatförändringar och torkan i Sverige och att jag oroade mig för det här, att det sker över hela världen, så sa han att det var ett påhitt bara. Och om Sverige hade bett lite mer så hade det nog regnat också. Sen åkte vi till en sån här farmers market, en lokal marknad, typ veckomarknad, längre bort. Och där gick han fram till två tjejer som satt på en bänk och de hade dreadlocks, ni vet sån här tovade, långt tovad hår, typ som Bob Marley. Och då frågade han dem om de säljer knark, för att de verkar ju se ut som att de säljer knark. Och så gick han därifrån. Sen är det massa mer liksom som... Han har väldigt lätt för att säga vad han tycker. Och sen också att kasta en bibelvers bakom en. Så. Ni förstår att jag kanske inte blev hans bästa kompis den veckan. Och att jag tycker det är lite svårt för att han är gift med min moster. Jag älskar min moster och hon är något slags av ett helgon också. Så det är lite svårt. Men det värsta var egentligen just att jag blev så... påminn över att vi båda säger oss vara kristna. Vi läser samma bibel. Men det verkar inte som att vi tror på samma Gud. Det verkar som att vi har helt olika föreställningar om vad Jesus sa och gjorde. Vi kanske skulle citera samma bibelord i och med, alltså i och för sig, men ändå kommer till olika slutsatser. Och det gjorde mig lite rädd. Och lite upprörd också. Så. Och förstå mig rätt, det handlar inte om att hänga ut någon här. Ni kommer ändå inte träffa honom, men det handlar inte om att hänga ut någon. Utan just det här, hur kan det komma sig att vi säger samma sak, men gör så helt olika? Det är därför jag kom till Matteus 18 kapitel. För just, ja, jag tror det är viktigt att gå tillbaka till vad Bibeln säger. Och se det i en kontext och inte bara slänga ut olika bibelvers och göra sin teologi utav det. För vi båda, han och jag, vi vill ju rätt, vi vill gott. Men sen är det ju så att teori och praktik inte alltid går ihop. Inte heller i mitt liv. Inte alls i mitt liv. Det glappar och min förståelse av Gud och Jesus är ju, det har brister. Och det är ju det här att det har brister så länge vi är här på jorden. Det är ofullständigt och vi ser inte allt riktigt ännu. Så därför går vi till Matteus evangeliets 18 kapitel. Jesus och hans lärjungar är i Kapernaum när vi går in i kapitlet. Och det börjar med att lärjungarna frågar vem som är störst i himmelriket. Men Jesus svarar inte med en gång utan kallar ett barn till sig. Och han förklarar då två saker. Att den här frågan är inte så viktig. Det viktiga är att komma in i himmelriket. Det är det viktiga, inte vem som är störst. Men om man skulle fråga den frågan så är den störst den som är som ett barn. Sen berättar Jesus liknelsen om det förlorade fåret. Och vi ska läsa de här verserna tillsammans. Det är Matteus 18, vers 12-14. Så Matteus 18. 12-14. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Och om han finner det, amen säger jag er, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som inte har gått vilse. Så är det inte heller i himmelske faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Liknelsen handlar om en herde som älskade det ena lilla fåret. Som är lite vilsen, kanske lite störig. Så mycket att han går ut och letar efter det. Varje får är viktig för honom. Därför säger Jesus, så är det inte heller i himmelska faders vilja att någon av dessa små ska gå förlorad. Och det knyter an till avsnittet innan. Där han pratar om att man inte ska förleda någon av dessa minsta. I den här liknelsen så går herden ut för att leta aktivt efter fåret. Det finns en liknande liknelse om den förlorade sonen. Och där stannar ju fadern hemma. Pappan stannar hemma och väntar ut, väntar in tills sonen själv kommer tillbaka. Det är en lyx som en fader kan göra. Det är någonting som en herde inte kan göra. Jag läste en jätteintressant kommentar till psalm 23 om Herren är min herde. som är skriven av en australiensisk teolog och herde. Alltså en teolog som både studerar teologi men också jobbat som fårherde ute i Australien. Och han berättar att om man inte går efter ett får och letar efter det. Eller så här, om ett får går ut, tappar bort sig och ramlar och hamnar på rygg, så kan det inte ställa upp sig själv. Så ett får behöver hjälp att hamna på alla fyra ben igen. Om det ligger på sidan så går det bra, men om det ligger på rygg så går det inte bra. Då samlas det massa med gaser i magen och så kan fåret dö. Så om en herde inte går ut för att leta efter sitt får, så betyder det också att det lämnar fåret åt döden. Det tycker jag är lite häftigt att veta. Så i liknelse av den förlorade sonen så kan fadern stanna hemma och ge sonen den friheten. Det står i den liknelsen att sonen behövde komma till sig själv. Han kom till besinning. Och då vände han tillbaka och valde själv. Han valde att komma tillbaka till fadern. Men fåret kan inte göra det. Fåret behöver en herde som går ut och aktivt går och letar upp det, hjälper upp det och bär tillbaka det. Herden som går ut för att leta efter fåret gör det för att rädda livet på det. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enda son, så att alla som tror på honom inte ska gå förlorat utan få det eviga livet. Det är stort. En Gud som går ut för att rädda livet på oss. Nästa textavsnitt här i Matteus 18 handlar om vad man ska göra när ens bror har syndat. Och lägg märke till att Jesus benämner den här personen som en bror. Det är inte vem som helst, det är inte någon på Twitter eller sociala medier eller en granne. Det är någon man har en väldigt nära personlig relation till. Lyssna han så har du vunnit en bror, säger Jesus där. Ni får läsa det här avsnittet själv någon gång, eller hela kapitlet egentligen. Så prata enskild med den, lyssna den så har du vunnit en bror. Funkar det här inte så ska man prata med honom i närvaro av två eller tre vittnen. Alltså två personer eller tre personer som man litar på. Och funkar även det inte riktigt så ska man ta det med hela församlingen. Och sen tar Jesus det ett steg längre. Lyssnar personen fortfarande inte, så ska han vara för dig som en hedning eller publikan. När jag har läst det här stället förut så har jag alltid tänkt, jaha, ska man utesluta? Tills jag sen började tänka, nej just det, vad gör Jesus med hedningar och tullindrivare? Han går och käkar middag med dem, han har fest hos dem. Han går och samtalar med dem, han möter dem där de är. Han utesluter inte en enda av dem. Han inkluderar och ger dem vägledning. Det är så konflikthantering ska ske. Den här första texten handlar om vem som är störst i himmelriket. Och säger att det inte är en tävling. Det går inte att jämföra sig själv med andra direkt. Det handlar framförallt om att komma till himmelriket. Och det handlar också om att vara liten. Att vara som ett barn. Att vara som ett barn kan betyda massa med saker. Det kan vara massa med saker. Det kan vara, för mig mest är det att ha ett barns självklarhet. Barn tycker det är självklart att sitta i ens föräldrars knä. Att bara komma och prata. Att störa när som helst. Vuxna har lite mer distans till sådana saker. Och jag tror att en del av det här är också att vara som ett barn. Att komma till Gud som ett barn. Att bara våga knacka på och vara lite större och säga saker om kom igen. Och visa fulla teckningar och sånt vidare. Men det kan också vara att inte censurera sig själv. För barn gör inte det. Förutom när föräldrar säger till eller vuxna säger till. Då kan barn censurera sig själva. Men fram tills dess så går det bara på och babbla på. Och sen har barn blind tillit till sina föräldrar. Det är medfödd. Så den första texten handlar om att vara som ett barn. Andra texten är den här om att inte förleda andra och vi ska inte behandla den så jättemycket. Den tredje handlar om att Gud är som en herde som går ut och riskerar sitt eget liv. Och ännu mer, han ger sitt liv för varenda ett av de fåren som går medvetet eller omedvetet förlorad. Den fjärde texten handlar om hur man ska hantera konflikter. Det handlar om att inte smutskasta. Att inte blossa upp konflikter och om att behandla varandra med kärlek. Och det avsnittet måste också läsas i sin kontext. Och det är till texten som kommer innan. Då, där Jesus beskriver Guds kärlek till människor som gått lite vilse. Och jag tror den här brodern som inte lyssnar är lite som det förlorade fåret. Och att det finns så mycket kärlek hos Gud att han går ut och letar efter det här fåret. Även när det inte har lyssnat de här 15 gånger folk har försökt samtala med den. Hoppet är inte ute med någon. Hoppet är aldrig ute med någon. Guds kärlek är oändlig och rymmer all vår brustenhet och vilsenhet. Den femte texten och sista texten i Matteus 18 är liknelsen om den obarmhärtiga tjänaren. Liknelsen är om en människa som har en ganska så stor skuld hos sin herre, alltså den arbetar åt. Och ska betala tillbaka men har inte pengar. Så han bönar och ber att få den skulden efterskänkt. Och hans herre efterskänker den skulden. Typ samma dag så ser människan någon som är skyldig den pengar. Alltså här har vi en herre som den är skyldig pengar till den och den är skyldig pengar till den. Så. Mm. Och när han träffar den här människan så är han jätteoschysst. Superobarmhärtig och vill ha de pengarna tillbaka. Och när hans herre får det här, hur obarmhärtig hans tjänare agerar mot andra, så blir han arg. Och säger, borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare? Liksom jag förbarmade mig över dig, frågar han. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare? Liksom jag förbarmade mig över dig. Jag tror att den frågan är aktuell för oss också. I Matteus 10, vers 8 så står det att vi ska ge som gåva vad vi har fått som gåva. Och i Herrens bön så ber vi förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det vi får ger vi vidare. Det vi har fått ska vi ge vidare. Vi älskar för att Gud har älskat oss först. Och vi kan bara ge vidare vad vi själva har fått. Nåd och åter nåd. Jesus berättar de här liknelser för att han vill forma våra hjärtan, tror jag. Forma oss och vårt sätt att se på andra människor och vårt sätt att vara medmänniska. Vårt sätt att förhålla oss till omvärlden, till samhället och hur vi vill att det här samhället ska vara. Det här kapitlet lär oss en hel del om Guds kärlek till oss. En kärlek som kan gå upp på natten för att leta efter vilset får. En kärlek som efterskänker skuld och som säger att det finns hopp. Guds kärlek till oss är så stor att han offrar sig själv för att rädda oss, för att rädda livet på oss. Och nåden som vi har fått är så oändligt stor och den är ny varje morgon, den tar aldrig slut. Den kan vi slösa med jättemycket. Vi har fått så himla mycket så vi kan ge så himla mycket. För Gud har älskat oss först. Och därför är det vår skyldighet också att älska, att förlåta, ge tillbaka och att vara lika generös mot andra som Gud har varit mot oss. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medkännare liksom jag förbarmade mig över dig? Borde inte vi också göra det? Jag avslutar med att läsa från första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 9-21. Om Guds kärlek och vår. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Amen.